Hej och välkommen till Vattenpodden! Nu är vi tillbaka.
Jag vet inte ens vilket avsnitt det är i ordningen. Men...
Nej, det börjar bli så många.
Jag kan inte räkna. Räkna så högt. Förlåt.
Vi har ju fortfarande ett samarbete med Sweden Water Research.
Precis.
Och det börjar gå mot sitt slut, men vi har två spännande personer som vi kommer att intervjua. Som är de två sista forskningscheferna, två av de tre.
Precis, vi började ju hela det här temat, eller vad vi nu ska kalla det, med att vi intervjuade HB på VA Syds kontor i Malmö. Och nu ska vi avsluta med de två kvarvarande forskningscheferna som vi intervjuade på Sweden Water Research kontor i Lund. Och först ut idag då är ju Kenneth M. Persson som är från Sydvatten och är forskningschef på Sweden Water Research och kan allt om allt. Han kan allt om dricksvatten och ledningsnät i hans område.
Precis. Så vi lämnar över till oss själva.
Kenneth.
Och Kenneth.
Hejdå.
Hejdå.
Ja, nu sitter vi här på Sweden Water Research kontor igen.
Det känns roligt. Yep. Och vi har Kenneth M. Persson med oss.
Ja, som är forskningschef på Sweden Water Research.
Just det.
Ja.
Det har jag varit nu i 3 år.
3 år? Mm. Är det på 3-årsbasis som ni väljs eller hur det funkar?
Ja, jag är väl anställd. I och för sig är det en lång och rätt tråkig eller rätt ointressant historia bakom. Men jag jobbar som forskningschef på Sweden Water Research och det är jätteroligt.
Ja. Och du är även på Sydvatten?
Ja, det är ju där, precis. Jag är också forskningschef på det kommunala vattenbolaget Sydvatten som då levererar dricksvattnet till västra Skånes kommuner. Totalt 15 kommuner i västra Skåne. Ungefär 950 000 kunder.
Och där har du varit ett tag?
Ja,
längre än 3 år.
Där har jag varit i snart 8 år. Så tiden går.
Ja. Ja, det var inte så länge ändå. 8 år. Finns de som har varit med i branschen längre. Ja, men vi kan väl börja med lite om dig. Vad har du för bakgrund innan då? Vad gjorde du innan de 8 åren? Hur kom du in på den banan med vatten från början?
Ja, jag gillar att säga att jag har alltid jobbat med livsmedel och med vatten. Därför att jag läste till kemiingenjör en gång för länge sedan på universitetet i Lund. Och sen forskarstuderade jag på avdelningen för livsmedelsteknik. Undersökte hur man kan använda membran för att dela upp beståndsdelarna i framförallt mjölk i sina olika fraktioner. Så det finns ju mjölksocker, det finns proteiner, det finns fett. Om man vill använda membran, det är inte så jättesmidigt med fett. För det är lättare att separera med en centrifugalseparator. Men man kan ställa in sammansättningen på mjölk med hjälp av olika membran. Men man kan på precis samma sätt påverka vattenkvaliteten. Och membrantekniken är ju en väldigt viktig teknikgrupp för att behandla dricksvatten och även behandla avloppsvatten och alla möjliga slags vatten.
När man vill rena dem. För en lekman är, eller för en amatör är ett slags filter. Kan vi säga det så generellt? Eller?
Ja, det är en grov förenkling, men det är ju sant.
Mm. Ja. Men om du vill göra det lite mer komplicerat, hur skulle du beskriva ett membran då?
Ett membran, det är ju ett separationsskikt som innehåller som regel porer, alltså hål. Mm. Så att man kan storleksseparera någonting i lösningen, då vatten till exempel. Så man kan filtrera bort bakterier. Eller om man har problem med humusämnen så kan man filtrera bort dem. Men då får man ha lite tätare membran, tätare porer. Men sen så finns det en grupp membran som heter omvänd osmosmembran och de är kontinuerliga, en kontinuerlig film, alltså utan riktiga hål. Och de kan man använda för att skilja salter från vatten.
Just det, så det pratade vi om när vi pratade om avsaltning för länge sedan. Du förklarade omvänd osmos.
Precis.
Man använder sig av tryckskillnader och allt vad det var.
Men det är filter, det är en bra beskrivning. Jag brukar jämföra med ett kaffefilter. Man vet att man Heller, man vill inte att kaffepulvret ska hamna i kaffet. Man vill ha det mesta kvar i sumpen.
Precis, precis.
Varför började du jobba med vatten?
Ja, det var en chans som dök upp när jag hade forskarstuderat färdigt och skrivit min avhandling och pratat om membran. Så fick jag en fråga från ett företag i Malmö som heter Vattenteknik som jobbar med bland annat med membranlösningar för industriella användningar eller kommunala användningar. Och de ville ha in någon som kunde jobba lite mer strategiskt med membranteknik. Så att jag fick börja där. Och var där 2 år innan jag sen gick vidare till ett konsultföretag som heter Sweco. Där jag sen fastnade i 14 och ett halvt år innan jag sen började på Sydvatten.
Okej.
Och som konsult jobbade jag med att berätta för andra hur de skulle rena vatten. Och när jag var på vattenteknik så byggde vi vattenreningsanläggningar. Och nu som på Sydvatten och på Sweden Water Research så håller jag mest på med hur reningsmetoderna ska förstås. Mm. Hur man kan beskriva hur reningen går till. Och hur man upprätthåller sen vattenkvaliteten. Vatten är ett väldigt roligt ämne att prata om och intressera sig för.
Vi kan inte annat än hålla med. Vi har fortfarande 1000 ämnen som vi vill ta upp i våran podd och vi har hållit på i 2 år nu. Eller
Det slutar inte.
Det slutar inte. Sen kan det ju vara för att man jobbar i den branschen. Man är lite miljöförstörd kanske. Ja, men vi vill ju träffa dig idag för att vi vill prata om dricksvatten. Och vi tänker väl att vi vill prata om ledningsnäten och hur vi transporterar dricksvattnet till källan och vad som kan hända på vägen. Eller till källan, till kranen.
Ja, till kranen, precis.
Och då, om vi börjar där, hur fungerar det? Vi har ett rent vatten som kommer från vattenverket och så ska det ta sig till våran kran. Hur funkar det bara om vi börjar där?
Ja, alltså allra först vill jag säga nu när jag har chansen i podden att det är ju alltid samma vatten. Vi sätter ju lite förnamn på vatten. Vi pratar om havsvatten och dagvatten och avloppsvatten och dricksvatten och dagg och kanske inte dagvatten men dagg och det kan vara
fostervatten.
Inte minst. Men det är ju naturligtvis alltid samma vatten. Det är ju vattenmolekyler som då har väldigt spännande egenskaper därför att de är dipoler så att de har i sig en förskjutning av laddningarna så att väteatomerna är positivt polariserade och syreatomerna är negativt polariserade och så kan de här positiva och negativa polariseringarna för det är ju en förskjutning av laddningsstrukturen i molekylen. Det är inte så att de är laddade även om det finns en autoprotolys för vatten.
Nu blev det avancerat.
Men vattenmolekylerna de har i sig den här laddningsförskjutningen så de kan koordinera, de kan vara kompisar med 4 grannmolekyler och bygga upp då det här fantastiska nätverket som sen gör att vatten, fastän att det är en sån liten molekyl i sig själv, klarar av att vara vätska ända upp till 100 graders temperatur.
Mm. Att den inte förångas.
Den borde förångas, om man tittar på andra sådana små molekyler som är snarlika vatten som metan eller ammoniak eller svavelväte så är ju de gaser. Vid vår temperatur, vid rumstemperatur. Men inte vatten. Vatten är en vätska.
Mm.
Och det här är samma vatten. Det är samma vatten när det är dagvatten eller fostervatten eller havsvatten eller avloppsvatten eller dricksvatten. Men när man gör dricksvatten, man ser till att kunna förmedla ett gott dricksvatten så sker det först genom att välja ut ett bra, vad vi kallar råvatten. Och då har vi i Sverige antingen vatten vi hämtar ifrån sjöar och åar. Alltså färskvatten från ytvattentäkter. Eller från våra brunnar. Alltså vatten som vi kallar grundvatten.
Vi pratade ju en del om grundvatten i intervjun med Kristoffer Hägg. Som vi delade förra månaden.
Just det.
Och den är värd att lyssna på igen. Det var mycket spännande.
Precis.
Och sen inne på vattenverket så får man polera det här råvattnet så att det blir ett fint dricksvatten. Och dricksvatten måste vara hygieniskt. Det ska vara fritt ifrån smittämnen. Och det ska vara rent i betydelsen att det får inte innehålla föroreningar. Lösta till exempel tungmetaller eller toxiner ifrån bakterier eller alger. Eller främmande organiska föreningar som kanske kan finnas i teknosfären, det som hanteras från målarfärg eller konstgödning eller bekämpningsmedel eller konserveringsmedel eller vad man nu kan tänka sig, läkemedel.
Så vattenverkets roll är att ta bort det som är farligt i dricksvattnet?
Exakt, så att man får upp en kvalitet som sen håller och räcker till att alltså som duger som livsmedel.
Mm.
Och definitionen på ett gott och hälsosamt vatten, det är att man ska kunna dricka det utan begränsningar hela livet utan att bli sjuk.
Mm.
Och det är en väldigt enkel och rätt så självklar, kan jag tycka, definition. Att vattnet måste man kunna lita till. Dricksvattnet, när det är dricksvatten, måste man kunna lita till och veta att man kan använda det.
Mm.
Utan restriktioner, utan sådär begränsningar och särskilda anvisningar. Att gravida får bara dricka en halv liter av vatten om dagen. Mm. Eller om du är över 70 år och har dåligt hjärta, så ska du inte dricka vatten mer än varje söndag. Så det får inte vara på det sättet. Utan det ska vara att man kan använda sitt dricksvatten och klara av det. Och vi behöver dricksvatten. Vi behöver ju vatten i kroppen för att hålla igång vätskebalansen och för att få ut överskottsprodukter ifrån kroppen.
Mm. Men får jag bara säga då i samband med det, det är ju egentligen ett ganska högt ställt krav om man typ jämför med vissa andra livsmedel där det ändå finns restriktioner på hur mycket vi kan sätta i oss. Till exempel, jag menar, jag vet inte om vi kan räkna alkohol som ett livsmedel, men också typ som du säger, finns vissa saker som gravida inte får äta men som säljs på marknaden, och det finns saker som...
Ja. Viss typ av fisk och precis. Ostar och annat som man inte kan stoppa i sig. Ja.
Så det är ändå ett ganska högt ställt krav på vattnet, och ibland så blir det ju då kanske... Någon brist i vatten. Vi kan kanske komma tillbaka till det senare, men att det behöver inte nödvändigtvis betyda att vattnet är farligt att dricka i en mindre mängd en gång. Man blir inte nödvändigtvis dålig av att få i sig ett lite sämre vatten än våra högställda krav några gånger ibland, eller är det så jag ska tolka det?
Ja, så det är ju sen i verkligheten att det kan vara variationer av kvaliteten och att kvaliteten ibland inte räcker till.
Mm.
Men ur distributionssynpunkt, när man ska leverera dricksvatten, så måste man ju se till att man har så pass mycket kontroll över processen ifrån råvattnet in genom vattenverket och sen ut till distributionen till våra vattenledningar fram till kranen.
Precis, för det är ju inte bara att man ska rena vattnet, utan sen så från att det lämnar verket tills det kommer till vår kran, så ska det inte hinna hända någonting på vägen heller.
Precis.
Hur funkar det då?
Ja, för det mesta så går det väldigt bra, och någonting som man får känna till och som inte man alls behöver vara oroad över är att det finns på alla ytor som vi undersöker på jorden, och förmodligen också på andra ställen i universum, men så hittar vi bakterier.
Mm.
Och bakterierna är då de här små encelliga organismerna som har en väldigt enkel struktur med en så kallad prokaryot cell. Så att DNA i cellen är, ska man säga, fritt. Det är inte inkapslat i en speciell kärna som det är för de andra. Den mindre gruppen av organismer som då kallas F-karyot. Prokaryoterna, de växer överallt, och de är fenomenala på att överleva. Och det är de äldsta organismerna förmodligen vi har på jorden, eller bland de äldsta. Och de finns på det sättet anpassade för alla slags miljöer, inklusive i vatten, i bottnar, havsbotten och sjöbotten, och längs med bryggorna och inne i vattenverken och sen i ledningsnäten. Och där kallar vi det för biofilm av de här bakterieskikten.
Och det ska ju sägas, förlåt nu avbryter jag det igen, men det ska ju sägas där att det finns ju vissa som tänker bakterier är lika med sjukdomar, men det finns ju, som du säger, bakterier precis överallt i vår miljö, och många av dem är livsviktiga för oss. Och många av dem är bra. Och vissa av dem gör ingen till eller från. Eller vad skulle du säga?
Ja, precis. De flesta är förmodligen... De bryr sig inte om att de passerar igenom en människokropp. Nej. Utan de bara finns där.
Mm. Mm.
Vi har vissa som är förmodligen livsnödvändiga. Mm. Vi har inte riktigt kunnat förstå hur mångfacetterad floran, alltså bakteriesammansättningen, är. Mm. Men genom de här väldigt spännande moderna analysmetoderna med... masssekvensering som heter av DNA, eller med PCR, polymeraskedjereaktionsstudier, så klarar man av att bättre se vilka slags organismer, hur många finns det och vilken typ av organismer är det, ända ner på individnivå.
Mm.
Går ni in där i de här dricksvattenrören som levererar vatten och tittar på biofilmen och ser vad det är för bakterier som är det?
Ja, exakt. Där är då i fjol på universitetet i Lund så doktorerade en mikrobiolog som heter Katarina Lyrich på en avhandling om bacterial communities in drinking water biofilms. Och alltså de mikrobiella samhällena i dricksvattenbiofilmer. Och hon tog ut vattenprover, eller tog ut biofilmsprover ifrån flera olika vattenledningar i sydvattensystemet, ifrån Helsingborg till Malmö. Och gjorde de här sekvenseringarna, alltså analyserna. Tog ut DNA genom att öppna bakteriernas cellmembran, plocka ut DNA. Fick ett mångfaldigande med den här polymeraskedjereaktionen så att man fick, så hon fick många, många DNA-kedjor av samma slag. Och sen så gjorde hon den här spjälkningen, alltså sekvensering, det vill säga att baspar för baspar i DNA gick sig igenom. Och på det sättet kunde hon hitta vilka olika slags organismer som det finns i biofilmen. Och det visade sig att det fanns olika biofilmer på olika ställen i ledningsnätet. Och lustigt nog så ser det ut som att där som i huvudsak vattnet kommer från Ringsjöverket så är det en viss huvudgrupp av bakterier. Och Ringsjöverket är då för de som är intresserade. Det är dricksvatten som går från Lomma till Ängelholm i Skåne. Medan då där som vattnet kommer från Vomverket så är det en annan, distinkt annorlunda, men inte på något sätt, alltså inte ur farosynpunkt annorlunda, men ur sammansättningen så är den annorlunda. Och Vomvattnet kommer till Staffanstorp, Dalby och sen då Malmö, Burlöv, Svedala och Vellinge. Och Lund har brukat få vatten både från Ringsjöverket och Vomverket. Och Katarina kunde se att Lunds biofilm är en blandning av vad man har i Malmö och vad man har i Helsingborg. Det var så det, jättespännande.
Det tyder på att det vattnet då som lämnar vattenverket, det innehåller fortfarande kanske lite bakterier då som börjar leva i rören. Eller handlar det om att det innehåller saker som de här bakterierna gillar, en miljö som bakterierna gillar? Eller vad är det ni...
Jag tror tolkningen, den rimliga tolkningen är att dels så kommer det bakterier med dricksvattnet. Och vi har ju många, inte på något sätt så att vårt dricksvatten är bakteriefritt.
Nej.
Utan vi har någonstans mellan 80-90 000 till kanske 250 000 celler per milliliter vatten.
Och det är absolut ingenting farligt. Jag tänker att vissa tänker att vatten ska vara i princip kokt. För att, eller i princip totalt destillerat för att det ska vara drickvärdigt. Men det är ju i princip farligt att dricka destillerat vatten. Och vi ska ju ha lite bakterier och grejer i vårt vatten, eller?
Ja, alltså just det där, hur mycket vi bör få av bakterier från vattnet vet vi inte. Och det är bara precis början av... att bygga upp kunskap, det som håller på nu. Men vad vi kan konstatera det är att alla vatten som undersöks i hela världen innehåller många bakterier. Och det går inte att distribuera vatten sterilt.
Nej.
Där är då, som jag nämnde, den här bakteriefilmen, biofilmen i ledningsnäten. Och det sker ju ett visst släpp ifrån den biofilmen ut i vattnet. Och det leder då, plus att det kommer bakterier redan ifrån vattenverket. Och sen den totala sammansättningen som vi hittar i dricksvatten som vi tar i kranen, det är då en blandning, alltså bakteriesammansättningen är ju delvis beroende på vad det finns för biofilm och delvis beroende på vad det är för råvatten. Men det var ju väldigt spännande det med Katarina Lyris studier av Malmös, Lunds och Helsingborg Landskronas biofilmer, att Lund då, som har tagit emot vatten blandat ifrån Ringsjöverket och Vomverket, har också en blandningsbiofilm jämfört med de mer enhetligt i Malmö eller i Landskrona och Helsingborg, som mer sällan har fått vatten ifrån något annat håll. Och om man ser på den totala mängden mikroorganismer så är bedömningen att någonstans en 90-95%, kanske till och med ännu mer, av den totala mängden mikroorganismer i distributionssystemet sitter på ytorna, sitter alltså framförallt inne på ledningarna. Och några procent finns frisimmande i vattnet.
Har man gjort någon studie på vad de här bakterierna gör för vattnet gällande färg eller smak eller någonting, hårdhet, jag vet inte. Finns det någonting sånt gjort? Eller?
Vi har inte haft bra analysmetoder så att vi har klarat av att se hur bakterierna varierar eller hur egentligen vad de har för sammansättning, alltså eller vad de har för släktskap med varandra. Det har inte kommit förrän på 2000-talet med de här fräcka sekvenseringsmetoderna och polymeraskedjereaktioner, att man kan mångfaldiga DNA. Vad man kan rent praktiskt se, det är ju att alltså människor har ju en uppfattning av vad som är ett gott vatten och vad som är ett smakligt vatten. Och då är det så att, eller det brukar vara så att det vatten som man har druckit som litet barn, som man har vant sig att, att smaka, det är det som man har som referens. Och det är det som är det godaste vattnet. Och sen, ju mer ett vatten avviker ifrån det man fick som liten, desto konstigare, det behöver inte vara dåligt, men i alla fall konstigare vatten är det. Och det där är någonting som vi har med oss. Och som vi förmodligen måste ha med oss. Kanske, om man får spekulera väldigt vilt, så är det kanske då bakteriesammansättningen som man fick i sig som liten som är då någonting som har koloniserat mitt inre, min mage och mina tarmar. Och då det vatten som fyller på med den typen av mikroorganismer och hjälper till att återge balansen i mitt inre. Så det är lite grann som mitt Malmös dricksvattennät. Om jag plötsligt får i mig en massa Helsingborgs vatten så blir jag lite konstig.
Ja, och det var ju någon som sa det, jag hörde också, att så här, nej, men när hon dricker vattnet in i stan så blir hon alltid dålig i magen och hon vill bara dricka vattnet från sin brunn liksom, för den har hon alltid druckit från liksom. Att det faktiskt finns kanske teoretiskt belägg för det då.
Kanske väldigt, vi har inte riktigt på fötter utan det här är ren spekulation.
Ja,
men visst är det roligt att fundera på det hållet. Och det finns ju en tydlig förståelse i alla fall om att de allra flesta mikroorganismerna, de påverkar inte vår hälsa. Och ett litet antal, mycket litet antal, men som vi känner till de allra flesta, är då sjukdomsbildare, patogener. Och där vet vi att om vi exponeras för den typen av bakterier, eller för den delen, det kan även vara virus eller då andra urdjur, protozoer, så är det olämpligt för hälsan. Alltså vi får problem. Och det ska man inte acceptera.
Nej.
Så att vatten, alla dricksvatten vi erbjuder ska ju vara fria ifrån sjukdomsbildande organismer.
Det är jätteviktigt. Hur kan det där, får man klorera vatten i det Sverige? För att bli av med
rätt. Då kan man nu med de här nya analysmetoderna säga att kloreringen, den har ju en viss selektion. Det är vissa organismer som är känsligare för klorering och andra är mer motståndskraftiga. Och till exempel såg vi uppe i, eller man såg i Östersund där man hade en klorering, att det räckte inte med kloreringen för att hantera smittan ifrån kryptosporidierna. Utan där kom kryptosporidierna ut trots att vattnet var klorerat. Så klorering är bäst emot bakterier och det är mindre effektivt emot virus och ganska dåligt emot kryptosporidium till exempel.
Vad gör man så med virus då? Om det kommer virus i vattnet?
Och då är det, man pratar om att man kan ha en desinfektion som är avdödande eller man kan ha den som är avskiljande. Och om det är avdödande då är exempel klor eller någon annan oxiderande desinfektion. Det kan vara ozon eller väteperoxid. Och även fysikaliskt, att man kan ha UV-ljus så att man helt enkelt strålar sönder mikroorganismer. Det fungerar rätt så effektivt både på virus, bakterier och protozoa. Om man har avdödande steg så vill man gärna ha kombinerade olika steg som då kan behandla olika slags mikroorganismer och få bort dem. Men sen finns det då avskiljande, helt enkelt att man filtrerar eller att man avskiljer på annat sätt. Och där då det vi pratade med början, membran, väldigt intressant. Så att Göteborgs stora vattenverk, Lackarbäcksverket, har installerat ultrafiltermembran. Som är så täta så att de avskiljer ner till virus. Och man har mycket, mycket hög säkerhet emot bakterier och virusinfektioner i Göteborgssystemet tack vare det. De flesta vattenverk har avskiljande med lite äldre metod som är en kemisk fällning som flockar samman föroreningarna och som får ner mängden lösta mikroorganismer rätt rejält. Men inte exakt så långt ner som man kan göra med membranteknik. Och sen kompletterat med en avdödande desinfektion, klorering eller UV-ljus.
Ser man några trender i att det kommer mer virus och bakterier eller mer svårnedbrytbara ämnen eller så in i det här råvattnet som renas och så att man behöver använda nya tekniker, eller hur ser det ut?
Ja, och en jättespännande fråga. Det som vi ser på hela jorden är att vi har en svag uppvärmning av vattnen. Klimateffekten gör att vattnet blir varmare och det i sin tur gör att många organismer har lättare för att leva. Är det väldigt kallt så är det trögt att leva. Blir det varmare så är metabolismen snabbare. Man har lättare för att leva. Och det i sin tur gör att den totala mängden mikroorganismer eller organismer överhuvudtaget blir lite högre. Men sen har vi då den effekten att vi använder vattnen som mottagande av olika slags behandlade avlopp ifrån samhället. Det kan vara ifrån renat avloppsvatten ifrån ett reningsverk, ett kommunalt reningsverk. Det kan vara industriavlopp och det kan vara dränering ifrån åkermark och dränering ifrån vägar och allt möjligt. Och i den blandningen så kan det komma ut mikroorganismer. Det har det alltid gjort naturligtvis. Men när man då ökar mängden vatten som tillförs recipienterna så blir det en lite större risk för att det kan även förekomma patogener. Och sen en tredje spännande utveckling, det är ju att vi är mycket mer internationella. Vi reser på ett helt annat sätt över jorden. Vi kommer i kontakt med andra länders flora. Vi kan ta med oss indiska eller thailändska eller sydafrikanska floror med och sen lämna ifrån oss dem. Och den effekten, att det är en helt annan mobilitet, och även andra organismer, men det finns ju flyttfåglar och så, som också har med sig mikroorganismer. Men inte minst att människor är mycket, mycket rörligare. Det gör att vi har en större exponering för flera slags smittämnen, alltså mikroorganismer. Och det måste man då tänka på inne på vattenverken, att man följer med bättre och säkrare desinfektion. Så att man håller vattnet fritt från patogener.
Det jag skulle fråga var hur man sen mäter och håller koll på att vattnet har rätt kvalitet då. Vad har man? Man har vissa indikatororganismer som man håller koll på. Där mäter man alla potentiella sjukdomar som finns varje gång man släpper ut vatten. Eller hur funkar det?
Nej, precis som ni säger. Indikatororganismer har man för att indikera kvaliteten på vattnet. Så det är en lite trubbigt sätt att mäta, men det är ett väldigt robust sätt samtidigt. Så att vi har mätt bakteriehalten i vatten sedan ungefär Pasteurs och Kors tid, mitten eller 1870-1875 ungefär. Och man mätt i Hamburg och Berlin och Paris och sen lite senare i London och i Sverige. Och de här indikatororganismerna är ganska tydliga på att vattnet är antingen i hyfsad kvalitet eller är påverkat av någon främmande organismer. Och de indikatororganismer som används mest är då kuliforma bakterier och E. coli. Och då säger smittskyddsexperterna att vi kan säga om det finns kuliforma bakterier så är det tecken på att det kan vara en smitta som har kommit in. Alltså det måste inte vara så, men det kan vara en smitta. Och kuliforma bakterier är en jättestor grupp bakterier och många av dem kan överleva ganska länge. Så det behöver inte tvunget vara att det är en akut smitta, men det är någonting som är stört mot hur vi vill att vattenkvaliteten ska vara. Och hittar vi dessutom då E. coli, så är det ett tecken på att det är en färsk påverkan ifrån framförallt varmblodiga djur.
Avföring. Okej. Men det är alltså något som händer efter att ni har skickat iväg dricksvattnet. För när dricksvattnet skickas iväg från vattenverket är det ju bra kvalitet. Så det är på vägen till konsumenterna som det kan komma in E. coli och koliforma bakterier.
Om det vill sig illa så kan det komma redan i råvattnet att inte man har tillräcklig rening inne i vattenverket. Okay. Så att det kan komma redan där. Och det är väl den historiskt sett den vanligaste smittvägen, att det har kommit i ett dåligt renat vatten. Men sen kan det också vara ute på ledningsnätet, att det kan skett en felkoppling eller att det kanske blivit en läcka så att det kommit in dräneringsvatten eller vatten från en annan stans som har letts in i dricksvattnet och sen hamna hos kunden.
Mm. Men nu,
och det ska ju inte hända naturligtvis, det får inte hända.
Men jag tänker, om vi nu ska gå in på det här som hände i Lund. För att om vi nu har, vi har en massa bakterier i våra ledningsnät som generellt sett är ofarliga. Men som jag förstod det från det som hände i Lund så var det att det kom in någonting då, i det här fallet vetemjöl då, som de sa, som gjorde att bakterierna växte till sig. Men om bakterierna är ofarliga så borde det inte göra någonting. Eller hur kunde det göra att det blev farliga bakterier i dricksvattnet? Eller var de ens farliga? Det är kanske också en fråga att ställa sig. Men...
De som man hittade när det var den här tydliga påverkan av kulliforma bakterier, det var ju faktiskt vanliga jordbakterier som inte direkt var patogena.
Okay.
Men dock, eftersom det då, alltså det är en jättebra fråga och det är tyvärr inte helt enkelt att svara klart och tydligt, men indikatororganismerna berättar att det är någon störning. Man mäter, man kan aldrig mäta alla slags organismer. Vissa bakterier är smittsamma i förvånansvärt låga doser.
Mm.
Det är ju några specialbakterier som kan finnas i jord och som kan smitta i mängder på en 3-4 stycken. Så får man i sig några stycken av den här typen så blir man sjuk.
Mm.
Och Shigella är ju en sån här klassiker. Och sen så finns det ju, de flesta sjukdomar sprids ju från människa till människa. Så att det är en, alltså någon patient som är sjuk eller smittbärare som för med sig det till någon annan och sprider smittan på det sättet. Men när det gäller då, förhållandet om det kan ha varit något, någon smittrisk i Lunds ledningsnät, så hade man vid reparationsarbete använt vetemjöl istället för, som man tydligen fortfarande eller gör på vissa ställen, använt potatismjöl som flussmedel för att torka upp ytorna när man gjorde reparationer på rörmaterialen.
Mm.
De skulle bli torra och suga upp fukten. Och vetemjöl är ju rikt på näring. Det innehåller 80% stärkelse och 20% protein ungefär av torrsubstansen. Så att där är jättemycket mat. Och finns det då organismer, vilket det naturligtvis finns i ledningsnätet, så kan de börja äta, alltså metabolisera den här näringen och växa.
Mm.
Och det som vi vet, och det är kanske förvånande, men i biofilmen så finns det då och då kulliforma bakterier. Så okay. Det är inte
så det är inte nödvändigtvis från tarmen.
Nej, utan det är alltså kulliforma bakterier är så pass stor grupp så att vissa av dem är också jordbakterier och kan ha följt med någon gång och kunnat etablera sig och finns i ledningsnätet. Men finns då i såna låga halter så att de går inte att detektera i vanliga fall. Men får man då väldigt mycket näring eller får de väldigt mycket näring kommer in vetemjöl till dem så de sitter där som bagarbarnen myser så kan de växa det ganska mycket.
Mm, okay.
En annan special grej, eller speciellt förhållande som man också ska tänka på, det är att när väl ett vattenverk eller ledningsnätsägare får indikation på att det är fel på vattnet så ökar de naturligtvis frekvensen av provtagning. Mm. Så de tar många, många fler prover. Och då har vi en statistisk effekt att om man har många mätningar så kan det vara en större risk att någon av mätningarna ligger utanför det man kallar konfidensintervallet. Alltså där som man är säker på att mätningen är korrekt.
Mm.
Om man har väldigt många analyser, hundratals analyser, så kan det vid något tillfälle ha blivit kanske en kontaminering eller bara rent slumpmässigt blivit en förändring i mätningen. Och så får man då en falsk indikation på att någonting har hänt.
Mm.
Men vetemjölet har ju konstaterats att det fanns där. Så det tror jag att ja, funnits.
Jo men precis, vetemjölet fanns det, men det jag menar med är väl då att om det då bara matar de bakterierna som redan finns i ledningsnätet, så var det inte som du säger då nödvändigtvis någonting utifrån som hade förorenat vattnet, utan det var bara att de bakterierna som de bakterierna som redan bodde i ledningsnätet växte till sig och då blev det högre utslag på mätningarna.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Och att då vi egentligen fortfarande inte vet om det var farligt. Alltså nödvändigtvis hade behövt vara farligt för konsumenten. Det var ju ingen som blev sjuk väl?
Det är ingen som har rapporterats sjuk, nej, precis. Mm. Så att förmodligen var det inget särskilt farligt. Men det finns ju naturligtvis jättemycket bakterier i vetemjöl.
Ja, just det är också såklart.
Så det kan ju hända spännande saker när man blandar vatten och biofilm från dricksvattenledningar med bakterier från vetemjöl. Så,
det är doktoravhandling bara där.
Ja,
ja. Nej, det är klart.
Men sen så öppnar de upp ledningsnätet och tar bort veteklumpen som låg där.
Ja, ja, precis. Ja. Och sköljde bort den. Ja.
Okay. Både till och sen blev man av med problemet.
Sen så klingade av, ja, när man har sköljt någon gång. Mm.
Ja. Mm. Det är intressant.
Det måste varit ganska svårt att hitta den där.
Det var exakt det tog ett tag.
Ja, det tog rätt många veckor, ja. Så det var ett verkligt detektivarbete de fick jobba med.
Mm. Men det tyder ju verkligen på hur, som jag tog upp lite innan, det här med vårat krav på vattenkvalitet och vad som händer när någonting sånt här inträffar då, att man märker att en indikator, att man får ett larm då, att nej, men det här vattnet, det uppfyller inte våra standarder, eller indikatororganismerna tyder på att det inte uppfyller de standarder vi har, så blev det ju stora trumman och påslag och folk fick inte dricka vattnet och sådär, fast det inte hade varit någon som var sjuk. Det säger ju ändå en del om hur vi jobbar i Sverige, eller att det är väldigt...
Det känns tryggt.
Det känns tryggt, det är det jag vill ha sagt. Eller?
Det ska vara tryggt, jag håller med. Men vi måste ju ha höga kvalitetskrav. Därför att vi vet i Sverige, för exempel från Östersund, som drabbades av kryptosporidiumutbrottet, och vi vet på andra ställen att om det kommer in en sjukdomsbildare som är och sjukdomsgivande, som är patogen, och den kommer ut, så påverkas ju så otroligt många människor av den här smittan. Så man kan ju enkelt, det kan vi läsa om i Bibeln, att man använde mikrobiell krigföring för att slå ut belägrade städer. Man slängde in döda hästar och får och sånt för att sprida olika smittor i städerna. Så att man helt enkelt underminerade motståndskraften hos de belägrade.
Mm. Men, jag tar på den här. Barn i knät. Men har vi inte ganska höga krav på vårt dricksvatten i Sverige jämfört med andra länder?
Ja, tyvärr så har vi samma krav som resten av EU. Vi har, vi har en gemensam, det kallas dricksvattendirektiv, som Sverige följer, men som även gäller i resten av EU och som alla länder ska följa med skyldiga.
Betyder det att vattenkvaliteten i kranen i alla EU-länder är lika bra?
Så, det betyder att med den lite poetiska EU-prosan så ska vattnet vara hälsosamt och rent. Så att hälsosamt betyder att vatten ska inte innehålla smittämnen. Man ska inte alltså bli mikrobiellt smittad av vatten. Och rent betyder att det ska inte innehålla kemiska ämnen så att man riskerar förgiftning. Det får inte vara för mycket arsenik eller bly eller toxiner och sånt där. Och de reglerna följer alla EUs medlemsländer.
Okay.
Så att du har ett hälsosamt och rent med den här definitionen. Mm. Sådana vatten. Det finns i Italien och det finns i Frankrike och det finns i Storbritannien och det finns i...
Men är det en minimigräns som är satt då för vad som är okej? Okay? Och sen så kan man själv som enskilt land välja om man vill lägga på ytterligare parametrar. Som...
Exakt, och helt rätt. Och vi har ju en relativt lycklig situation i Sverige att det finns mycket vatten och det finns rätt så få människor. Vilket gör att man kan hitta vatten som utöver att de är hälsosamma och rena så kan man också ge ett gott dricksvatten, att det smakar bra. Och det kanske inte går att göra i alla länder när man får ta de vattenresurser som är till hands. Och det finns ingen regel att ett vatten ska vara gott.
Nej, det gör det inte.
Fast, eller i EU, alltså i dricksvattendirektivet. Men faktiskt så har vi att i den svenska regleringen så finns det en passus om att vattnet ska inte vara uppenbart motbjudande. Så det finns en estetisk, inte färg och inte lukt och inte smak som gör att man reagerar. Så på det sättet har vi lite högre krav. För de här estetiska kraven är inte självklara i alla länder.
Nej. Finns det någonting som man som individ kan göra hemma för att förbättra vattenkvaliteten, tänker jag? Eller för att kanske hjälpa till med det område som du arbetar med?
Ja, alltså, framförallt så måste vi hjälpa så, tycker jag, med att fasa ut kemikalier och främmande ämnen som hamnar i vattnets kretslopp. som kommer ut från avlopp och som kanske läcker ut ifrån jord eller kommer ifrån våra kläder och så. Mm. Och att välja ämnen, alltså förbruka ämnen som inte, konsumera ämnen som inte är innehåller persistenta svårnedbrytbara organiska föreningar som riskerar att samlas i kretsloppet och öka halterna där. Mm. Det är jätteviktigt.
Man får ta lite ansvar själv för det man häller ut i vasken, för att det är inte så att det är ett kretslopp, precis som du säger. Det är inte så att jag häller ut det i vasken och sen är det någon annans ansvar tills jag får mitt rena fantastiska dricksvatten i kranen. Utan man måste ta lite eget ansvar själv också för vad man släpper ut. Att det kommer påverka en tillbaka.
Rätt, helt ja. Rätt. Okay. Men om man tycker att vattnet inte är riktigt gott, så är temperaturen viktig. Om man har ett kallt vatten så smakar man färre ämnen än om man har ett varmt. Så att ett väldigt primitivt trick är att kyla vattnet. Lägga lite is i eller sätta in det i kylskåpet. Då blir det kallare och då smakar man inte så mycket. Och då kanske man tycker att det smakar bättre. Om man tycker det är för mycket klorkaraktär, så ett jätteenkelt trick är att hälla i lite C-vitamin. För C-vitamin är ju ett C-vitaminen oxiderar klor som då... eller nu ska jag säga här så jag säger rätt.
Alltså klorat avdunstar från vattnet?
Nej. Klorföreningen är ett reduktionsmedel. Alltså klorföreningen omvandlas till kloridjon. Okay. Alltså vanlig, ena halvan av salt, koksalt, natriumklorid. Och en liten skvätt, det behöver inte vara så att man får smak av C-vitamin. Det räcker med en knivsudd. I en karaff med vatten så kan man ta bort det. Om man tycker att det smakar för mycket klor.
Det borde vara samma med lite citron i då.
Eller citron, eller apelsin. Mm. Eller lime. Men ofta är ju de... och ofta ger ju de, om man smaksätter, så kanske inte man märker klor av andra skäl.
Vilka bra tips.
Sen så kan jag tycka att spola, när man tar dricksvatten och vill dricka det ur kranen, så kan det vara bra att låta det rinna 10-15 sekunder så man omsätter det vatten som står precis allra närmast kranen. För på det sättet så får man ett lite friskare, lite godare vatten.
Är det för att man kan ha egna små bakterier som bor i kranen?
Ja, och är det något annat rätt, det är både mikrobiellt, men även att inne i fastigheterna så är det fortfarande väldigt mycket kopparrör.
Okej.
Och koppar är ett fantastiskt material, väldigt fint metall. Men koppar är faktiskt rätt så känsligt för korrosion. Och om man har kopparrör så går det att mäta lite förhöjda kopparhalter i vattnet. Särskilt om det är ett stillastående vatten. Och då behöver man inte dricka så mycket koppar, så då är det bättre att spola ut det.
Ja, men det är bra tips.
Ja, vilka super... Bra tips. Jag känner att jag har inga frågor kvar.
Nej, inte jag heller. Har du någonting som du känner att du vill berätta?
Jag vill gärna... Det här är himla roligt och jag är synnerligen smickrad att få lov att prata om mitt eget favoritämne med tre engagerade lyssnare och som ställer bra frågor med. Ja. Vad jag vill påpeka det är det här med att det är ett kretslopp, så att vatten rör sig runt och hela jorden är faktiskt samma vattenresurs. Det är lite grann vatten som är bundet på Antarktis och som ligger rätt så stilla. Men även än där så är det, än så länge, även där är faktiskt en del i rörelse. Och det som vi har på land, det som regnar och det som rinner av, alltså det rör sig rätt så snabbt. Så det vi själva gör, och det vi väljer att konsumera och det vi använder, de ämnena vi använder, det hamnar i vattnet. Vi påverkar vårt vatten. Och då så ska vi hjälpas åt att fasa ut alla de här persistenta föreningarna som faktiskt inte behövs.
Det är egentligen konstigt att vi använder vårt viktigaste livsmedel till att spola ut våran avföring med.
Ja, det
är... När man tänker så.
Det är en... Alltså det fanns ju ett skäl varför vattenklosetten kom till. För det var ju ett bekvämt sätt att få bort föroreningarna från hemmen. Men det är sant att man kan fundera på om det är det bästa sättet att använda dricksvatten på. Det,
det är ett annat avsnitt.
Tack så mycket. Prata gärna med David Gustafsson.
Ja, precis. Det ska vi göra.
kan ni få.
Men tack så jättemycket.
Tack så jättemycket, Kenneth. Det var superkul.
Ja.
Det tycker Elias också om den här låten.
Han tycker det är tråkigt att det tog slut.
Ja, precis. Tack så mycket, Kenneth.
Hej, hej.
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 Wow, vilket bra samtal det var.
Mm, det var det. Jag lärde mig en massa.
Ja, och det kändes som att det var så många olika ämnen som togs upp på samma gång.
Mm.
Och Kenneth vågade till och med vara lite kemist där också. Det märktes att han hade kemin i grunden. Och det tåls att sägas fler gånger att vattnet är ett kretslopp och att vi har ansvar i det, vi själva också. Vi kan inte bara byta oss mot tekniken.
Nej. Det är helt sant.
Ja.
Och nu vill vi också tipsa lite om vad som händer i november.
Ja.
Redan nu, så man kan förbereda sig på lite spännande vattengrejer.
Mm. För det är ju, vi har ju nämnt det tidigare, men den 8 november tror jag det är, så har ju International Water Association Sverige, eller Norden, ja, något av det, ett seminarium om mikroföroreningar.
Mm.
Eller är det mikroplaster?
Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men
googla det.
Ja.
I alla fall.
Mikroplaster kanske hamnar under mikroföroreningar.
Ja, vi säger mikroföroreningar, så täcker vi allt.
Precis.
Mm. Ja, i Malmö tror jag det.
Vi lägger ut en länk, kan vi göra.
Kanske.
Så kan ni få läsa själva om det.
Ja. Det är ett tips i alla fall. Och sen har ju Sweden Water Research en dag varje år som där de lyfter fram sina doktorander och sin forskning. Och den Sweden Water Research-dagen är den 24 november i år. Så det kan jag också tipsa om man är riktigt nyfiken, så kan man gå dit och höra många av de här forskarna live som vi har intervjuat här.
Mm. Ja, det var väl allt
för oss idag. Det var allt för den här gången. Mm. Hoppas att ni också lärde er mycket om dricksvatten och ledningsnät. Så hörs vi igen om en månad när vi pratar med vår sista forskningschef, Marinette Hagman.
Mm.
Så ha det gött tills dess.
Ha det gött. Hej, hej.